Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, kom du med ditt ljus i ditt ord och uppenbara för oss Jesus Kristus, hans nåd och sanning, så att vi där får frid och kraft för vårt liv och för vår salighet. Amen. Temat idag på kyndelsmässodagen är Guds uppenbarelse i Kristus. Och vår predikotext är andra årgångens evangelium som finns i Johannes evangeliets första kapitel, verserna 16-18. Och vi läser dem i Jesu namn. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag ska vi stanna inför den här texten ur en särskild synvinkel med ett tema, Mose och Kristus. Temat finns ju här i texten i vers 17. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. I Romarbrevet framställs Jesus som en motpol till Adam, den första människan. Där får Adam stå som representant för synden, den i syndfallna mänskligheten, medan Jesus är representant för rättfärdigheten. Mose och Kristus är ett annat begreppspar eller personpar. De här namnen beskriver lag och evangelium. Vi ska först se på berättelserna om Mose och så undersöka hur han, och egentligen hela Gamla testamentet, förhåller sig till evangelium. Och vi ska säga att det inte alls så att Mose bara representerar lagen. I hans undervisning och i hans lag finns också Kristus med, fast han är fördold. Vi känner alla till den underbara berättelsen i Andra Moseboks andra kapitel om hur Mose föddes i en tid då det var svår terror över Israels folk i Egypten. Hur farao hade befallt att alla pojkar som föds ska dödas. Nu lyckades Moses mor hålla honom gömd först en tid. Men sen när det inte gick längre så då gjorde hon en korg och placerade honom i den som hon då också gjorde vattenbeständig. Hon placerade ut den här korgen i Nilfloden och bad Moses äldre syster att ge akt på vad som hände med den. Och Gud hade sina underbara vägar. Han lät faraos dotter komma ner till floden för att bada och så fick hon se korgen och hon förbarma sig över den här pojken som låg och skrek. Och även om farao hade befallt att alla gossebarn ska dödas så fick Mose nåd. Och så blev han uppfostrad vid faraos hov. Förberedde så för en stor uppgift. Efter att, ja, vi kan ju också säga i det sammanhanget att han fick ju ändå behålla sin mor en tid. För det var hon som sen amma honom, fostra honom de första åren. Men efter att Mose hade begått ett dråp då han var man, måste han fly bort till landsflykt från Egypten och sitt folk. Så kom han att vistas 40 år hos Jetro, långt borta i Midjan, som herde. Där fostrades han till tålamod och lydnad en lång tid. Han hade först fostrats av farao, fostrats till en kunglig ung man. Men sen fostrades han nu för att bli Guds folks ledare. Sen fick han sitt stora uppdrag att föra sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten. I samband med utvandringen, när man gjorde ett längre uppehåll vid Sinai berg, fick Moses att förmedla lagen till sitt folk. Han fick av Gud själv de 10 budorden som var skrivna på stentavlor. Han fick också samhälleliga lagar som blev en grundlag för Israels folk som en teokrati. En Guds stat där Gud själv skulle vara kung. Och så fick han lagar om högtider, offer, reningar. En väldig mängd såna. Som blev en fostran av folket och inte minst en förebild av den som skulle bli större än Mose. I Hebreerbrevet 3 heter det: Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Han var ett vittne om Kristus. Och det är framförallt som ett vittne om Kristus som Mose lag är så viktig. Visst är också de samhälleliga lagarna viktiga som en grund för nationen, som behövde en hård tuktan för att bevaras som Guds folk. Ändå var det ju så att de svek om och om igen, började dyrka avgudar. Och de moraliska lagar som finns i Guds 10 bud är sådana som gäller i alla tider. De har sammanfattats i det dubbla kärleksbudet av Jesus själv. Han formulerar sitt svar till en laglärd i Matteus 22 på det här sättet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. De här orden står inte på ett enda ställe i Gamla testamentet. Jesus sammanställer dem från två olika ställen. Det ena är Israels trosbekännelse i 5 Mosebok 6. Det här, du ska älska Herren din Gud och så vidare. Och det andra stället finns i 3 Mosebok 19. På det förra stället står det om den absoluta kärleken till Gud. Och på det andra om kärleken till vår nästa. De här buden gäller under alla tider och för alla människor. Jesus har inskärpt det just för det. De uttrycker Guds vilja i hans skapelse. Och det är en grund för att vi ska leva rätt, både inför Gud och inför människor. Men när vi tänker på Mose som laggivare är det mycket mer än de här komprimerade buden. Han gav en lång rad med förordningar som skulle hjälpa Israels folk att leva som Guds utvalda folk, hans egendomsfolk. De skulle vara ett annorlunda folk än hedna folken. De skulle regeras av Gud genom hans ord, som han gav dem via sina profeter. En del av de förordningar som Mose gav gällde bara en tid. Sådana var bestämmelserna om hur tabernaklet skulle förfärdigas, hur det skulle uppsättas och transporteras mellan de olika ställen som man tågade till i öknen. De bestämmelserna som var förebilder då för tempel som Salomo sen skulle bygga i Jerusalem. Men de här bestämmelserna gällde då fram till det att templet byggdes. De flesta av lagarna gällde längre tid än så. Ända fram tills Jesus kom och uppfyllde dem i sitt liv och i sin korsdöd. Det var alla de ceremoniella lagarna. Det är dem som vi nu ska uppehålla oss vid en stund. Vi går inte in på samhällslagarna som lagarna om hur man skulle hantera slavar, hur man skulle reglera egendom, skulder, straffa brottslingar och så vidare. De hade sin funktion bara för det yttre folket. Israel. Särskilt i 3 Moseboken finns det en mängd lagar som reglerar offer. Det finns 5 olika slag av offer. I varje djuroffer spelar blodet från offret en central roll. Om ni följer bibelläsningsplanen i bibelkalendern så läser vi just nu de många bestämmelserna om offer i tredje Mosebok. Hur offren skulle verkställas, vilka djur, hur de skulle styckas, hur varje kroppsdel skulle hanteras. Vad var det bra för? Jo, här finns en stark påminnelse om synd. Den som syndar bär på skuld. Den som har syndat kan inte komma fram inför Gud. Himlen är utestängd. Offren ger en tillfällig förlåtelse för synden. Men nästa gång man syndar så måste man igen offra. Blod måste återutgjutas. Varje dag skulle två offer göras för folket, morgonoffret och kvällsoffret. Och så fanns det ett speciellt offer som skulle göras bara en gång per år. Det var på den stora försoningsdagen, när överste prästen skulle gå in i det allra heligaste för att stänka blod på förbundsarken med lagens, den som hade lagens tavlor. Lagens tavlor fanns där för att påminna om Guds helighet. Och han kräver fullkomlig renhet av var och en som ska komma inför honom. Den renheten uppnår man bara genom blodsoffer. Aposteln Paulus uppehåller sig i flera av sina brev vid frågan varför lagen gavs åt Israel. I Galaterbrevets tredje kapitel talar han om löftet som gavs åt Abraham. Och sen undervisar han så här. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Han som löftet gällde, det var Kristus, Messias. Det var han som Abraham hörde om. Det var han som skulle frälsa sitt folk från den skuld som belastar alla människor efter Adams syndafall. Det var honom som Simeon väntade på och som han mötte i templet. Han var kvinnans sed. Det var han som fanns med i offren och det var honom som Mose ytterst visade på när han gav sina lagar. Men det folk som skulle föra frälsningslinjen vidare till den dag när tiden var fullbordad, det måste stå under förmyndare. Det var ett hårdnackat folk. De måste ha en Mose som kom med lagen. Och det här folket ville väl, men de förmådde inte hålla lagen. Det ser vi av berättelsen om när Mose hade föreläst lagen på Sinai. Då svarar folket med en mun. Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Tänk så kavat. Allt. Allt vill vi göra. Hur gick det? Bara en kort tid efteråt gjorde man sig en avgud av guld, en guldkalv, som man tillbad. Man knotade och förebrådde Mose för att han hade fört dem ut ur Egypten. Man ifrågasatte att han skulle vara deras ledare och man tog främmande kvinnor fastän det var förbjudet. Allt det ledde till straffdomar, om och om igen. Nej, de här offren var verkligen behövliga. Tack vare dem så kunde folket återvända till Herren efter sin synd. Tack vare Guds förbarmande kärlek och tålamod och med hänvisning till löftet så övergav han dem inte. Men det behövdes ett annat offer för att de här förebildande offren skulle ha kraft. Därför ska vi nu gå över till Kristus, lagens uppfyllare. Då ska vi ta ansats i de härliga orden i början av vår text. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Hans fullhet, här finns ingen skavank. Där finns ingen synd. Han, Jesus, hade inte gjort någon synd. Han behövde inga offer för att träda fram inför Gud. Nej, han är den enfödde, han är själv Gud. Han kom för att ge oss sin fullhet. Det är detsamma som vi kallar helighet eller rättfärdighet. Han kunde göra det genom att byta med oss. Han tog på sig vår synd och vi fick hans rättfärdighet, hans fullkomlighet, fullhet. Han bar vår synd på korset och så blev han det yttersta offret. Det verkliga offret som kunde ta bort synden, eftersom hans blod var obesmittat av synd. I Hebreerbrevet 10 heter det: nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synd, ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Detta, ty det är omöjligt, det hänvisar till alla de offer som Mose hade föreskrivit. Om lagen hade kunnat fullkomna dem som offrade sina syndoffer, så hade man ju inte behövt flera offer. Då kunde man bara säga, nu får vi bara synda, för vi har ju offrat. De skulle inte längre ha haft några synder på sitt samvete. Men de blev inte fullkomliga genom dem. De fortsatte att synda och de behövde flera offer. Det var löftessonen, kvinnans säd, som skulle bära fram det fullkomliga offret. Det som inte blodet från bockar och tjurar kunde åstadkomma. I Hebreerbrevet 9 heter det: nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Evig återlösning. Tjurarnas och bockarnas blod kunde bara ge det tillfälligt, för de var inte riktiga offer. De bara blickade fram mot Jesus, det eviga, det fullkomliga offret. Denna eviga återlösning betyder att vi är skuldfria inför Gud. Inte bara en dag, inte bara fram till nästa gång vi syndar, utan alltid. Men vi är inte skuldfria i oss själva, så att vi nu skulle kunna gå bort och säga att allt är fixat. Nu får jag leva som jag vill. Jag är skuldfri för evigt. Nej, vi är skuldfria i honom. I hans ställföreträdande återlösning. Och det är i honom som Gud ser oss som rena och fullkomliga. Inte utan honom. Inte om vi går bort i otro. Då drar vi hans blod i smutsen. Så här har han kommit till vår jord och bytt med oss. Han tog vår synd. Han gav oss sin helighet. När han uppstod var det ett sigill på att han hade gjort allt färdigt. Nu gick förkunnelsen om rättfärdighet ut över jorden, så att var och en som tror på honom får se sig fullkomlig och helig genom honom. Var och en, varenda människa, jud eller grek, träl eller fri, man eller kvinna. Det här budskapet är det nya som kommer med Jesus och förmedlas av hans apostlar till oss och till världen. Nåd och sanning. Nåd för att det visar oss att Gud för Jesus skull inte tillräknar oss våra synder. Och sanning för att Gud inte kan ljuga. För att hans löften i första Mosebokens 3 kapitel, vers 15, om kvinnans säd, och alla andra löften som han gav genom Abraham, Isak och Jakob, skulle visa sig fasta och trovärdiga. Nu är profeternas budskap fullbordat. Johannes har ännu en sak att lära oss i vår korta text. Den enfödde, som själv är Gud och är hos fadern, har gjort honom känd. Jesus som har kommit till jorden som ett litet barn, han är själv Gud. Han har gjort Gud känd för oss. I det gamla förbundet, gamla testamentet, är han inte helt uppenbarad för oss. Han finns därför dolt. Han uppenbarade sig genom symboler och förebilder, så att man kunde få se honom, skuggan av honom, genom de här symbolerna. Sådana var bestämmelserna i Mose lag. Men nu har han uppenbarat Guds vilja till alla delar. Sådant som han har beslutat uppenbara för oss. Allt får vi inte veta. Vi har många frågor som vi ska få svar på först i himlen. Men allt vi behöver veta för att vi ska kunna leva ett liv i hans gemenskap och till vår nästas bästa, det har vi fått. Av hans fullhet. Men det kan vi säga att vi har fått sanningen. Där ingår också Guds heliga vilja. Hur han vill att vi ska leva våra liv så att de bäst kan betjäna vår nästa. Vi har inte kvar offerlagarna och de andra ceremoniallagarna. Men vi har Guds 10 bud som vi får använda som regler för hur vi ska leva. Och vi har många förklaringar och tillämpningar av apostlarna i Nya testamentet. Där de förmanar oss hur vi ska leva vårt liv på bästa sätt. På ett rätt sätt som behagar Gud. Och som tjänar vår nästa. Vi har sanningen. Därför behöver vi inte irra med blicken när någon frågar oss hur vi kan göra anspråk på att ha sanningen. Inte bara en sanning. Inte bara en del av sanningen. Vi ska inte erkänna att islam eller hinduismen eller någon annan av de andra religionerna har en del av sanningen som vi inte har. I den kristna tron, i Guds uppenbarelse. Nej, vi har fått sanningen. Och Gud har valt en väg för att uppenbara den. Det skedde genom Jesus Kristus. Och hans ord, det ord som hans evangelister och apostlar har fört framåt oss. Och som vi har sammanfattat i den heliga skrift, i Bibeln. Där är sanningen. Den sanningen ska vi också vara med och sprida i en värld som lider allt för mycket av lögn och okunskap. Det är den uppenbarelsen i Kristus som vi får fira idag. På kyndelsmässodagen. Gud har gjort sig känd. Nu är det vår uppgift att göra honom känd bland människorna. Genom att vi vittnar om Kristus för andra. Honom som kom med nåd och sanning. Amen. Tack käre Jesus för att du kom till oss. Tack för att du gav ditt liv för att ta bort våra och all världens synder. Hjälp oss att tro det och bli så uppfyllda av det att det ger en verklig mening åt våra liv. Att få ära dig och tjäna dig genom våra medmänniskor. Amen.